Åh, det låter som någon skjuter. Och så tittar man ut genom fönstret. Åh, kolla, där är han. Ja, jag tar en bild och postar på Facebook. Det borde ha hänt varenda gång ett tåg passerade där ju. Mm. Och det gjorde det. Tåg passerade hela tiden. Guiden. Ja, film och skit. Japp.
Film och skit.
Får se nu. Det här är ett till sånt här avsnitt som vi spelar in för att lägga upp någon gång när det blir en lucka eller när det är upptagna en helg.
Ja.
För det är så att vi såg en film i torsdags.
Mm.
Väldigt viktig film. Doctor Who and the Daleks.
Yep. Ja.
Och så har ju Uwe Boll kommit med sitt senaste mästerverk, Assault on Wall Street.
Ja, tidigare känd som Bailout, Age of Greed.
Ja, underbara titlar.
Ja.
Ja. Så då känner jag att vi kommer ju se de här två filmerna den här veckan. Så det är lika bra att vi spelar in efter vi har sett Assault on Wall Street.
Ja.
Det vi såg den alldeles nyss och nu ska vi spela in.
Yep. Ja.
Jag kommer antagligen lägga upp det här avsnittet nästa vecka. Mm. För att nästa vecka är ju maraton. Så,
ja.
Så jag vet inte om det blir någonting. Det beror på om det är någonting spännande på bio.
Japp.
Ja. Okej. Så låt oss prata först i första halvan här om Doctor Who and the Daleks.
Mm.
Och så sparar vi på det bästa till sist.
Ja.
Okej.
Alltså det... Så det är en Doctor Who långfilm från 1965.
Mm.
Och av någon anledning så bestämde de sig för då när de inte skulle göra filmen att det skulle vara en spin-off. Den har ingen koppling alls till Doctor Who canon. Så till exempel Doctor Who är en utomjording.
Och i tv-serien är han en utomjording.
Liksom. Ja, och i filmen är han en människa som har byggt en tidsmaskin.
Ja.
Men... Ja, ganska fort så börjar man se problem med deras idé.
Ja, och alltså redan i förtexterna så satt vi ju där och vänta lite, det här är inte Doctor Who, jag hör inte musiken. Den där Doctor Who-temat.
Ja.
Man hör, och alltså musiken i tv-serien har ju genom alla åren, förutom nu nya Doctor Who-serierna, ja, har ju alltid varit så här mystisk elektronisk musik,
ja,
och så här lite mer konstmusikaktig. Men det första man hör här är typ standard 60-tals soundtrack stuff.
Ja, man ser på texten, allting. Det försöker inte vara sci-fi, utan det är väldigt 60-tal.
Oh.
Det ser exakt ut som en titelskärm av dess tid. Det är inte alls som att glo på gamla Doctor Who, bara i titelskärmen. Mm. Och sen så kommer man in i storyn då, där av den här forskaren, eller vad det är, Doctor Who, tidsmaskinen han har byggt exakt likadan som tidsmaskinen i tv-serien.
Ja, TARDIS som är en polislåda.
Ja, polislåda som större på insidan.
Mm.
Fast nu är han ju en människa, så att det finns ingen förklaring till alls varför den är större på insidan. Och det är liksom bara där liksom,
ja.
Okej, ni bara viftar undan den här enorma grejer han har gjort.
Ja, alltså det där med större på insidan, det används ju bara som en gag.
Ja.
För karaktärerna i filmen, det är Doctor Who. Ja, han heter Who, tydligen. De refererar till han som Doctor Who. Ja, det är så mycket fel med det här alltså.
Ja.
Och så är han typ barnbarn och barn.
Mm.
Liten tjej och en större tjej.
Ja.
Ja. Och den större tjejen har en pojkvän.
Mm.
Som jag kommer inte ihåg, heter han typ Ian?
Ja, Ian.
Ja. Den här Ian är en klantig drulle som du vet, snubblar och är lustig hela tiden. Så han är comic relief i filmen.
Ja.
Det är verkligen omöjligt att se vad den äldre tjejen ser i honom.
Ja, redan i första scenen där alla karaktärer och Ian introduceras så är det en massa slapstick-humor.
Ja.
Och det hade ju inte gamla Doctor Who-tv-serien. För Doctor Who, för alla som inte har sett någon gammal del, speciellt från typ 60-70-talet, det är som en skräckserie.
Det är skräck sci-fi.
Det är på gravaste allvar.
Och serien är designad för att ge barn mardrömmar.
Ja, och jag tror det är exakt det de försökte korrigera med den här. För att den är mycket lustigare. Och speciellt senare när handlingen, när saker som händer, så förklaras allting extremt tydligt, som om publiken var alltså helt idiotiska. Typ små barn som inte förstår frågan om.
Alltså att vi har ett barn bland karaktärerna är ju ännu en sån där indikation på att det här är en familjefilm.
Ja.
Och det är väldigt familjefilmkänsla över den här liksom. Det... Ja. Alltså. Doctor Who, han presenterar sin senaste uppfinning som är en polisbox som är en sak som kan färdas i tid och rymd och är större på insidan.
Yep.
Ja. Och den här Ian, han rullar runt där och hur kan det vara större på insidan? Och så är det lite lustigheter där. Jag vet inte exakt vad det var, men alltså, alla de där lustigheterna är så otroligt pinsamma. Man sitter där och vill bara sjunka genom jorden alltså.
Ja, det alla scener man bara önskar att de är slut. Och trots att filmen är 1,20 lång, så just för att den är så hemsk att titta på och man bara vill att okej, händer något, nästa scen så är det som att man typ internt sitter och tittar på klockan hela tiden.
Ja.
För att tiden går jättelångsamt. Jag kommer ihåg när jag kollade liksom, okej, nu känns det som halva filmen har gått. Okej, det har bara gått 20 minuter.
Ja, alltså du vet, en minut av filmen du vet, bara en halv minut av verkligheten.
Ja. Så ja, det här är skit av hög rang alltså, det är...
Ja, okej, så de hoppar in i TARDIS och Doctor Who, han tycker att men nu ska vi åka på utflykten. Nej, just det, Ian, han snubblar på spaken som aktiverar den.
Han blir puttad.
Okej.
Ja. Och så han Ian vill ju bara komma dit för en date, men Doctor Who liksom bara släpar in alla i den där tidsmaskinen för att han är en jobbig, lustig gammal gubbe. För det är ju samma skådespelaren Peter Cushing som spelar Doctor Who som från tv-serien.
Mm.
Men han spelar en lustig gammal gubbe istället för en intelligent doktor.
Ja. Alltså apropå det där med att det är samma skådespelare som för liksom samtida tv Doctor Who. Den här filmen är skriven av en armé av skribenter, men det är ändå lett av Terry Nation som skapade Doctor Who och skrev större delen av olden time-grejerna.
Ja.
Så att det är inte så att det är någon random offshoot som har gjort den här, utan det är ändå gjort av tv-seriefolket.
Ja, men jag antar att det är så att om man ska göra en familjefilm, då ska man inte anställa någon som typ Eli Roth för att skriva manuset. Om de bara kan skriva terror, så ska de inte försöka skriva familjefilm, för då blir det den sämsta familjefilmen man någonsin sett.
Ja, och den här filmen är bland de sämsta filmerna jag har sett. Och det är inte någonting jag bara säger. Du vet, när jag säger något sånt, då är det bara riktigt.
Ja, det är inte bara manus som är dåligt, utan det känns som de som filmade filmen knappt visste vad de höll på med. För att den känns extremt B. Och jag tror att ett par gånger så såg man en scen där man bara satt och suckade över B. Sen typ i slutet av scenen så visade de någonting som fanns där när de filmade. Som skulle ha, om de hade visat det tidigare, så hade det blivit better production values.
Ja, nej, men ett primexempel på det är ju i slutet av filmen så är det ett stup som de ska hoppa över.
Mm.
Ja, och så man ser bara en shot på liksom klyftan så uppifrån. Så man ser att, nej, de är långt uppe.
Mm.
Ja, men man ser aldrig klyftan ifrån sidan liksom. Utan skådisarna, de tar sats, hoppar över någonting förmodligen. Man ser inte golvet.
Nej, det är filmat typ så att man ser dem bara från ovanför höften. Man ser inte, det är ingen liksom shot längre ifrån när man ser hela deras kroppar och benet och vad klyftan är, hur stor den egentligen är.
Nej.
Utan det är filmat väldigt högt upp, så att det ser ut som om de inte har någon klyfta där att hoppa över.
Så det ser helt löjligt ut när de tar sats och hoppar över någonting som uppenbarligen inte är där. Och de gör ett litet hopp på en typ halv meter och så, det där var nära.
Ja, det ser ut som om någon har tagit ett skutt tvärs över ett rum där det inte finns något.
Och sen, i slutet på den scenen, då zoomar de ut helt plötsligt och man ser att liksom, de har byggt så att det är som en klyfta där ändå.
Ja.
Så om de hade filmat lite mer kompetent så hade det kunnat vara någon slags spänning där. Men nej, istället såg det helt löjligt ut bara när de hoppade omkring där utan att man såg någonting.
Ja, det var en av flera saker som är en känsla av att vad har de på med? Vad är det för kompletta amatörer som gjorde den här filmen?
Ja, det är väldigt, väldigt inkompetent sammansatt det här verkligen. För att återgå till handlingen. När de har aktiverat TARDIS och åker i tid och rum, så kommer de till en främmande planet. Ja, och där är också sådär att det är uppenbart en shitty soundstage med lite träd och skit de har ställt upp och lite blåa lampor. Så ja, nu är vi på en främmande planet.
Ja.
Toppen.
Mm.
Det ska vara en skog över mig. Golvet är helt plant.
Men jag tyckte det var lite skoj ändå, för att det finns ju två sätt att göra B-sci-fi. Det är att gå ut och filma i skogen.
Alltså klassiska Doctor Who i tv-serien. Där är det ju alltid så att antingen åker de ut till skogen eller den lokala grusgropen. Alltid är det.
Men här så försökte de bygga en artificiell skog i alla fall. Så det, även fast det ser ut som typ teater, så är det plus för effort det lilla de försökte.
Ja, så de kommer till den här planeten, de utforskar den lite grann. Och så ser de, alltså det är så bra, de hittar en stad på avstånd liksom. Och så kollar de på den där staden med kikare. Och det är helt uppenbart bara en byggnad.
Ja, det ser ut som typ en militäranläggning. Och liksom en mur med några torn liksom.
Ja, och de kallar det för stad.
Hela tiden, du ser det. Det är ingen stad.
Ja.
Och skogen är petrified. Det är utomjordisk planet. Och de springer runt som idioter där. Och ja, sen senare visar det sig ju att det är radioaktivt. För att det är liksom ett kärnvapenkrig som har förstört den där planeten.
Planeten!
Ja. Så alla håller på att dö av radioaktivitet liksom, för att de sprang runt där ute. Som om de typ beamar sig mitt in i Pripyat och bara springer runt där och hej, det är ju coolt.
Kolla vilka fina blommor.
Det där är vi The Scientist som byggde en tidsmaskin.
Ja.
Och han liksom håller dem kvar där, för först när de vill åka hem, för att liksom, okej, vi har sprungit runt här, nu vill vi åka hem. Så Dr. Who är så upphetsad över att vara på en annan plats, han du bjuder om att TARDIS är trasig. Säger, det är ingen val, vi måste stanna här och utforska The City.
Alltså saboterar han inte till och med TARDIS genom att ta en av de där typ bränslegrejerna ifrån från motorn eller vad?
Ja, han säger att en av bränslestavarna är trasiga.
Ah, okay.
Men han säger senare att det var inget fel på den. I just wanted to explore some more, medan alla håller på att dö där av relativitet.
Ja. Så de utforskar vidare. De sätter på någon människolikt folk som heter typ The Thongs. De är helt grönsminkade och har blonda peruker eller så gröna peruker och grejer. Och de är immuna mot radioaktivitet på något vis.
Ja, det var tydligen The Daleks fiende där, för att surprise surprise, den heter Doctor Who The Daleks, och de som bor i stan, det är The Daleks.
Ja.
Och de som bor ute i bombade vildmarken är The Thongs.
Ja, det är människolikt folk som hade planeten tidigare, antar jag, men som blev förgörda av The Daleks.
Ja.
Alltså nu pratar vi om Daleks och tar för givet att alla vet vad det är för någonting, men vi kanske kan kort förklara vad det är.
Det känns som att behöva förklara vad Stormtroopers är för något.
Ja, men vi gör det ändå. Dalek är en klassisk fiende-faktion i Doctor Who-tv-serien som återkommer väldigt många gånger.
Mm.
Och de ser väl ut som stora soptunnor med typ så här, någon pipgrejer, så här, robotarm som sticker ut på höger sidan och någon skjutare som sticker ut på andra sidan.
Ja, det blir en sugpropp eller något sånt där.
Ja, de har en sugpropp också.
Ja. Ja. Och i gamla Doctor Who så i den typ klassiska delen av Dalek Invasion of Earth, där så användes Dalek som typ en liknelse till nazisterna.
Mm.
För att det var liksom, de invaderar jorden, eller London i det fallet, och det är en what if scenario om nazisterna hade tagit över England.
Daleks i tv-serien allmänt har ju som så här, grundvärdering att alla svagare raser måste förgöras.
Ja.
Det är någonting som de ofta säger liksom. Mm. Och även här är det så att jag kommer inte ihåg hur de kommer fram till att de ska bomba planeten igen. Men de vill bomba planeten igen i alla fall. Och förgöra The Thongs en gång för alla.
Ja, men innan dess så det känns som de igen har försökt göra Daleks mer familjevänliga. Ja. Mer gosiga. För att de är ganska schyssta egentligen mot dem.
Ja.
De blir fångade av The Daleks, men de är rätt schyssta. Så en av de märkligaste sakerna för Daleks i den här världen då är rasen, de är tvungna att gå in i de här robotdräkterna för att överleva the radiation. Mm. Och så är de fast där i stan då. Och de vill ha the anti-radiation cure som the Thongs har.
Ja, just det.
Ja, så att de fångar alla och sen tvingar de en av barnbarnen att gå ut för att kommer i kontakt med The Thongs för att få sno deras radiation cure.
Uh-huh.
Och hon får då två sets av radiation cure då. En så att de kan hela sig själva och en till The Daleks.
Uh-huh.
Och när de kommer tillbaka så ser ju The Daleks kommer på att hon har dubbla sets.
Uh-huh.
Och om det här hade varit tv-serien då så hade de ju tagit båda två. Men istället så säger de ju att we'll let them have it. Det känns helt out of character att de är schyssta och bara låter dem. Okej, ni håller på att dö av radioaktivitet, men vi låter er leva.
En annan grej med det Daleks som är otroligt frustrerande i den här filmen jämfört med tv-serien är dialogen. För Daleks definieras väldigt mycket av hur de pratar. Det är väldigt så här karaktäristisk grej för dem. De säger till exempel alltid i tv-serien, de har ju en catchphrase liksom som är exterminate.
Ja, de pratar i monoton röst. Det är en röstskådare som gör alla Dalek rösterna liksom. Mm. Och pratar i en viss rytm liksom.
The Thongs will be destroyed, exterminate.
Ja,
liksom på det där viset.
Ja, och det de har gjort här är att för att förklara vad som händer i filmen, liksom vad Daleks tänker göra och allt sånt där, istället för att bara visa vad de tänker göra filmmetoden, så får man se vad de gör, och så är det alltid en Dalek som står och narratar allting som händer.
Mm.
Så om de står och tittar på en videokamera då, med dem de har fångat, så är det någon som står och pratar om att nu tittar vi på videoskärmen på de här vi har fångat.
Ja. Apropå videoskärm och sånt där. De här Daleksarna är helt dumma i huvudet alltså. För så som de har byggt sin stad förresten, den är ju anpassad för människor. Med hur knappar vid dörrar och sånt där är. Men det där liksom, det är en tunna som glider på golvet som bara har en så här gripklo långt ner, och de kan inte liksom, de är väldigt inflexibla. De kan inte åka upp för trappor och sånt där, men det finns typ trappor i stan.
Ja, och de har säkerhetskameror som är på tok för högt upp för maintenance. Så när människorna pajar en kamera så är det inte en chans att de kan fixa den igen. Mm. Och knappar för att öppna dörrar, de är för högt upp. Så man bara undrar liksom, okej, hur öppnar de dörrarna här?
Och sen en till så här, helt idiotisk grej, att de kan bara färdas på metall.
Ja, då I filmens Dalek Mythos så är de som radiostyrda bilar, så att de får ström från golvet.
Mm. Och det är ju en scen där Dr. Who liksom oskadliggör en Dalek genom att kasta ut en filt på golvet. Och så drar de över Daleken på filten och så, haha! Det här med... Det jobbiga i filmen med hur Daleks pratar är att i tv-serien så säger de inte särskilt mycket. Alltså, det är ju alltid så här nyckeldialog från Daleksarna, men det är ofta kort och to the point.
Ja.
Medan i filmen så pratar de väldigt mycket.
Ja.
Det är många scener där det är två Daleks som pratar med varandra en längre tid. Och det är otroligt jobbigt att titta på, för att det är helt omöjligt att höra på vad de säger, för de pratar ju på det där rytmiska sättet liksom.
Ja, exakt samma ton hela tiden, samma rytm hela tiden. Och verkligen, det är inte en röst gjord för vanlig dialog. Och i tv-serien så fattade de det. Så att verkligen, de är straight to the point i tv-serien. Och här är liksom det är som enormt mycket exposition de står för.
Ja. Min favoritscen med det där, det är i finalen när Daleks har aktiverat en countdown för att spränga planeten igen. Ja. Och så det är två Daleks som pratar med varandra i kontrollrummet, samtidigt som det är en Dalek i bakgrunden som du vet säger the countdown. Han räknar, du vet, 45, 44, 43. och blandningen av all den här Dalek-pratet är så surrealistiskt. de två stycken som håller på och skriker åt varandra liksom, en vanlig dialog. Och så i bakgrunden, 43, 42.
Och flera lager av exakt samma röst, exakt samma ton, exakt samma rytm.
Ja. Och det är en statisk kamerashot också.
Det spelar ingen roll hur mycket man än gillar Dalek, så kommer man hata dem efter den här filmen.
I den scenen så brast det för mig. Jag bara skrattade ut högt för att jag pallade inte. Någonting gick sönder inombords.
För mig så... Jag fick slut av att lyssna på dem långt tidigare. Det var alla de där scenerna där det är två som står och pratar med varandra framför en kamera och förklarar vad det är de tänker göra och vad det är som händer i kamerabilden.
Oh.
Trots att vi ser exakt det som händer och ingenting av det de sa behöver förklaras.
Det är väldigt mycket i den här filmen att det är statiska kamerashots på ett sätt som skadar scenerna.
Ja.
Dalek-dialogerna är verkligen det. För det är två plåtlådor som inte har några mänskliga drag alls. Så att det är nästan som att man tittar på en stillbild.
Ja. Och igen, vi hade där Daleks, trots att de har exakt samma röst från tv-serien, så deras personligheter, de är mer vänliga nu. Och sen i finalen när det är dags att börja döda massa Daleks för att stoppa the countdown, då är de inte alls lika hotfulla som i tv-serien heller. För i tv-serien så är det liksom, varje gång de dyker upp, Då är det kört. De är the ultimate war machine.
Kommer man inom synhåll av en Dalek så är man död.
Ja.
Basically. För de har så här laserpuffror som de alltid skjuter med direkt, som dödar direkt.
Ja, här är det mer komiskt våld mot Dalek. Som när fyra pers drar en ner och kastar en ner för ett hisschack.
I finalen när det är the big battle, alltså de typ vänder Daleks mot varandra så att de skjuter varandra.
Det är det hela tiden. De har så här, någon gas som verkar smälta metall. Och de skjuter den där mot varandra och spränger Daleks och allting.
Jag vill nämna i finalen också, för den här planeten, den har ju alltid varit den där shitty soundstage med helt plant golv som ska föreställa en skog. Du vet. Det har varit det hela filmen basically, förutom när de är i staden. Då är det standard sci-fi korridorer från olika vinklar.
Ja, och inte bara standard sci-fi korridorer, utan det är old style brittisk budget sci-fi.
Ja, det har den där 60-talsstilen. Ja. Plus att det, alltså, britternas production values back in the days var ju allmänt hemska.
Ja.
Jag menar, det, Doctor Who-tv-serien är känd för wobbly sets hela tiden. Och det är lite den faktorn här också.
Ja, verkligen. Det så med typ all gammal British sci-fi. Det var alltid hemska production values, men manus och skådespeleri gjorde allt, vägde alltid upp det. Mm. Och det faktum att de var villiga att skrämma skiten ur barn. Mm. De skrev liksom, okej, här har vi cheesy, wobbly sets, crap sci-fi setup, men vi skriver för vuxna.
Ja. Alltså, du vet, när Daleks i tv-serien skjuter, då inverterar de bara färgerna på bilden för att visa att, oh shit, nu gjorde de någonting. Ja. Billiga knep. Mm. Ja, men det jag ville komma till var att i finalen, då är plötsligt så använder de massa matte paintings.
Mm.
Som alltså ser ganska schyssta ut ändå. Ja. I alla fall jämfört med det där usla skogssättet som de har haft.
Ja, för i vanliga fall när man kommer till en ny location i en film, ja, så brukar man ju ha shots som etablerar hur om världen ser ut. Här istället så väntar de till slutet på filmen för att visa,
ja.
Oh, yeah, by the way, det är så här planeten ser ut när man tittar.
Ja. Alltså scenen med matte paintingarna börjar komma är ju underbar också. För det är ett våra hjältar, de splittar upp med The Thongs för att attackera staden ifrån lite olika ställen.
Mm.
Så det är ett gäng som ska attackera ifrån en bakdörr av något slag. Men för att komma till bakdörren så måste de klättra upp för ett berg. Och det där berget, alltså, den är bara typ 10 meter hög. Har helt uppenbart en trappa utkarvad i klippan liksom. Så att man skulle bara lätt kunna gå upp för den där trappan. Men istället så är det typ 10 minuter av kämpande då de håller på och klättrar upp för det här berget. Då de typ ligger mot klippan och, åh, nej, kommer vi kunna komma upp? Åh, det är så svårt.
Klättrar på plastberget.
Ja.
Som tur är så, den scenen är inte outhärdlig för att man får se alla de här feta matte paintings och bara sitter och, varför såg vi inte det här tidigare?
Precis! Varför använder ni inte de här så fort de stiger ut ur TARDIS till den nya planeten? Nej, det är för att de som har gjort den här filmen vet inte vad de sysslar med.
Ja, det är verkligen, det känns som någonting de slängde ihop bara typ bara en vecka, manus, hela filmen, allting på en vecka. Väldigt låg effort.
Här ska vi casha in på Doctor Who, det börjar bli populär.
Vi är här för en bredare massa.
Ja, och så händer lite grejer och så vinner hjältarna och så åker de hem. Filmen är som sagt 79 minuter lång.
Mm.
Den känns som typ 3 timmar lång. Alltså, efter att vi hade tittat på filmen i 2 timmar så kollade vi hur långt det hade gått. Det hade gått 40 minuter.
Ja.
En halvtimme senare så kollade vi tiden igen. Och vi hade bara gått 10 minuter.
Det var ganska ofattbart. Liksom. Det är så mycket kvar!
Den är så seg! Den är så seg! Och den vränger verkligen ens tidsuppfattning.
Mm.
Så det har de väl lyckats med, antar jag. Det är väl lite sci-fi, det där.
Ja. Man, det är, det här, alltså, jag trodde aldrig det skulle komma en Doctor Who som var så här dålig.
Mm.
Verkligen, alla, man kan ju se på Twitter folk som gnäller att Doctor Who has jumped the shark med tv-serien. Se på den här filmen.
Man kan bounce back efter någonting som det här, så då kan vad som helst hända. Ska vi prata bara lite kort om Doctor Who-tv-serien, vad vi tycker om den?
Ja.
För alltså, vi har ju sett ganska mycket Doctor Who, gammalt och nytt.
Ja.
Det är inte en serie jag skulle rekommendera, men jag tycker att det är kul att kolla på den.
Alltså, det är individuella story-arker kan jag rekommendera. För att,
jo, det stämmer verkligen. Särskilt av det gamla. Av det gamla finns det riktigt bra grejer.
Av det nya så typ episoden Blink är väldigt bra för att det är väldigt standalone.
Mm.
Det är den första när änglarna introduceras. Det är liksom riktigt bra. Och sen just de gamla som typ Dalek Invasion of Earth. Det är en självklart. För där är det verkligen en sån grej som, när man ser den så kan man knappt fatta över att någon någonsin i hela historien kunnat gjort TV av den stilen.
Ja, för vi kan säga att alltså Doctor Who-tv-serien, gamla Doctor Who, inte nya, ja, då var det alltid plottarker om ungefär 4 episoder.
Ja.
Och sen så går den vidare till nästa äventyr som är 4 episoder långt. Det är den normala längden på en plottark där.
Ja.
Dalek Invasion of Earth var 9 delar långt, tror jag det var. Ja. Och de strukturerade det lite som en film, känns det som.
Mm.
För att en av de här episoderna, hela den delen, smyger de bara omkring i London och försöker undvika Daleks. Och det är nästan ingen dialog, utan de håller bara på att smyga omkring i ett, du vet, sönderbombat, övergivet London.
Ja.
Och det är typ så här trummusik i bakgrunden,
ja,
för spänningen.
Mm.
Och när vi såg det, alltså, vi kunde inte tro våra ögon att det här hade blivit gjort för TV lite. Det var så jävla, alltså, konstnärligt starkt, tycker jag.
Ja, för det är verkligen tens, och man kan knappt fatta liksom hur mörk tonen är.
Ja.
För det är gravallvarligt.
Mm.
Det är verkligen liksom ingen sugarcoating. Det här är seriös krigsfilm.
Ja. Och Dalek Invasion of Earth, arken, den var väl från 60-talet.
Yep. Det var svartvit med Peter Cushing också.
Så den är svartvit också.
Ja.
Men rekommenderar den ändå. Sen så finns det en massa andra som vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst, förstås.
Ja.
The Tomb of the Cybermen har jag för mig bara en bra svartvit ark också.
Ja, det var lite senare. Och där är det verkligen som glop på typ teater. För jag kommer ihåg att det kändes som typ I, Claudius.
Ja.
För att där är ju liksom långa scener där det är som att se på folk som står på en scen.
Mm.
Och mans och skådespel, det är så grymt bra gjort så att det spelar ingen roll att det är typ filmat statiskt med en kamera, för att skådespelarna, de är grymma.
Och de flesta liksom motståndarraserna i Doctor Who är väldigt komiska. Daleks är liksom soptunnor som de har limmat fast lite grejer på, så att det är... Och sen Cybermen, det är plåtgubbar.
Ja. Men det som gör att de funkar, speciellt i de gamla serierna, det är mycket av det här, den elektroniska musiken som är bland de mest skrämmande soundtracksen någonsin. Men det är verkligen skräckmusik.
Mm.
Det är lite som att skulle ta typ, gör en tv-serie idag och man anställer Mertzbau.
jo, lite så. Och alltså, Doctor Who's historia är väldigt fascinerande på det viset. Att de fick väldigt fria händer under så otroligt lång tid. För det är en serie, började den på 60-talet eller?
Jag får med det tidigare än så, typ 59 eller sånt.
Och så pågick den ända in till, var det slutet på 80-talet som den lades ner?
Yep.
Ja. Så den pågick i 20 år eller något sånt där, minst 20-30 år någonting.
Ja.
Och sen så har den ju återuppväxt nu 2007 eller vad tusan det var som den började.
Ja, 2005. Den har pågått väldigt länge nu.
Ja. Och den är ju, nya Doctor Who är ju populär och den har bra stunder också, men jag har svårt att rekommendera den.
Ja.
Jag följer den, men det är för att jag gillar Doctor Who.
Ja. Vi är det här laget som har accepterat att i en säsong så ibland är det bara typ 2-3 delar som är bra.
Ja. Och de är bra för att man är desperat efter att tycka att det är någonting som ska vara bra också. Det är mer, det här var inte så dåligt. Okej, Dr. Who and the Daleks, en av de sämsta filmerna som gjorts.
Yep.
Det är en varning. Bara en varning för er som tycker att det här låter intressant. Okej, nu har vi inte Rin här, så det är dags för musik igen.
Japp, och mitt musikval är baserat på nästa film, Assault on Wall Street.
Ja.
Jag tänkte efter ungefär 5 sekunder vad jag ville ha på musik. Och sen var det så uppenbart, det finns bara en enda låt man kan köra.
Ja.
Och det är ju Wake Up av Rage Against the Machine. Sluttextlåten från Matrix. Come on! Oh.
liksom intro till Assault on Wall Street här nu.
Ja. Ja. Uwe Boll, ja.
Uwe Boll, han har gjort det igen. Det vill säga, han har gjort en film igen. Så den senaste Uwe Boll-klassiken ifrån... vad heter Bolls produktionsbolag nu igen?
Boll KG.
Boll KG, ja.
Jag tror att KG är tyskt för AB.
Ja. Där är finska för AB mycket bättre. OI. Oj. Okej. Assault on Wall Street, a.k.a. Bailout, Age of Greed.
Yep. Alltså, man hör ju redan från titeln vad det kommer att handla om. Det är ju... äntligen gör någon en film om folket, the little guy, som tar hämnd på the banksters.
Ja, äntligen någon som vågar dela ut rättfärdig våld.
Yep.
Ja. Boll, det är vår man. Han är en man av folket.
Yep.
Ja.
Och det är ju... Boll har ju som vanligt rykte för att bara göra skit.
Mm.
Så varje gång jag ser någon kommentar om Uwe Boll på Twitter från någon som inte vet vad han pratar om. Någon som tror att han vet vem Uwe Boll är, vad hans film är, men har inte sett någonting förutom typ Far Cry eller något sånt där.
House of the Dead och Blood Rain.
Ja.
Nej, Boll är så missförstådd. Och det är på riktigt synd, för när han lyckas producera någonting som är bra på riktigt, vilket faktiskt händer. Jag menar, vi pratade en massa om det när vi på bollepisoden.
Yep.
Ja. Så får han hat ändå, du vet, massor med ettor på IMDb, bara för att ha boll.
Ja.
Ja. Det är skönt att han fortfarande, det är helt fantastiskt att han fortsätter göra film. Mm. Men du vet, om han skulle stoppas... Fönstret för att kunna stoppa han, det har redan passerat för länge sedan. Så nu är han ju ostoppbar.
Ja.
Mm. Om nu inte The Banksters plockar honom efter den här filmen.
Ja. Jag är väldigt glad över det. För att igen med den här filmen, så man vet ju aldrig om man har boll.
Nej, precis. Kommer vi få en du vet, Blood Rain 3? Eller kommer vi få en Rampage?
Ja.
Det är lite den där spänningen för varje bollfilm.
Ja, för att med titeln så var det många som bara antog att om det här kommer ju vara trashy, exploitative skit. Det kommer vara lägsta för att det är Uwe Boll. Trots att de inte vet vem Uwe Boll är.
Nej, men typ att det skulle vara som Postal-filmen som han gjorde.
Ja.
För den var ju inte bra alltså.
Det är en av hans sämsta.
Ja.
Och det är en sån här sak. Folk på internet med deras inkorrekta åsikter. För det finns flera som försvarar Postal online och säger att men det är ju en bra film. Nej!
Det sprider så mycket förvirring om boll alltså.
Ja.
Men vi är här nu för att sätta record straight.
Yep.
För det verkar bara vara vi som vet. Bara vi som känner boll.
Ja.
Det är så nedra synd att han inte finns på Twitter. Jag skulle twittra på honom hela tiden.
Ja. Och för Assault on Wall Street, a.k.a. Bailout, Age of Greed.
Mm.
Så, good job, boll.
Ja.
Good job.
Precis. Det är fortfarande inte klart vad vi faktiskt tycker om den. Det är väldigt spännande här. Liksom, vad kommer det vara? Vad kommer det vara? Okej. Det är en bra film, tycker jag.
Japp. Yep.
Han har lyckats göra som han gjorde med Rampage.
Mm.
Liksom bra dialog, intressanta karaktärer, trovärdiga karaktärer och så vidare.
Ja, för trots att den heter liksom Assault on Wall Street, det är en våldsam titel. Mm. Alltså det tar ju väldigt lång tid innan det blir något våld. Så större delen av filmen är huvudpersonen Dominic Purcell sitter i möten med folk.
Mm.
Och det skulle kunna vara fruktansvärt tråkigt.
Mm.
Men tack vare Uwe Bolls artistiska approach till dialog så funkar det.
Precis, det här är en film som du vet, ska man kalla det New School Ball?
Yep.
Ja, den här följer New School Ball som han började med du vet, Tunnel Rats och Rampage. Med att han har låtit skådisarna leda dialogen själva till stor del och improvisera liksom. Och du vet, ibland funkar det, ibland funkar det sämre. Det funkade ju sämre i Darfur-filmen till exempel.
Yep.
Edward Furlong, eller Billy Zane i den filmen, han sa inte ett skit. Det slutade med att han inte ens var en karaktär i den, trots att han var i bilden massa.
Ja.
I den här så har det gått bra.
Yep. Mm. Nej, för verkligen, det är karaktärerna när de pratar med varandra. Bara karaktärerna i sig, liksom, deras presence, deras personligheter, allting känns snäppet bättre och mer naturligt än vad det brukar vara i your average film, för att här är det liksom skådespelarna fick hitta på allt själva och det funkar.
De har blivit väldigt mänskliga faktiskt. Okej, upplägget på storyn här nu då. Ja. Mr. Beefcake, vad tusan heter han?
Dominic Purcell.
Dominic Purcell, känd ifrån Prison Break, va?
Yep.
Vem är han i Prison Break? Jag har bara sett den första delen för många år sedan.
Han är en av snubbarna som är där oskyldigt eller något sånt där. Alltså jag såg ju den bara i bakgrunden på sexan.
Men är han brorsan som huvudpersonen vill break out eller vadå?
Ja, jag tror det.
Okej.
Han har alla som har sett en Prison Break poster kommer känna igen honom direkt. För han är that guy from Prison Break.
Han spelar en värdetransportsväktare, vad det nu heter.
Ja.
Hans hustru är sjukskriven och måste ta massa medicin och grejer.
Yep.
Ja. Och jag vet inte när kronologiskt med bankkrisen eller finanskrisen den utspelas, men den är i början när saker börjar gå åt skiten.
Yep.
För hans investerade pengar försvinner.
Mm.
Ja, hans pensionsspar, du vet, går åt skogen. Och han blir till och med skyldig $60,000 på grund av hur den investeringen var uppsatt på något vis.
Yep.
Ja. Plus att hustrun behöver sig alternativ grej. Och eftersom så saker börjar gå åt skogen.
Ja, det är liksom, frun behöver liksom massa sprutor och sånt där som kostar $300 styck.
Ja.
Och han jobbar 6-7 dagar i veckan.
Mm.
Och pengarna går inte ihop alls. Och alltså investeringar har gått upp i rök. För att det var han trodde han gjorde säkra investeringar. Men det visade sig vara
ja, men du, AAA rated toxic assets.
Japp. Investerat i the housing market.
Så saker börjar gå åt skogen och han blir en man with nothing to lose, do not cross. Och vill gå lite rampage.
Ja, det är helt enkelt det. Frun dör, han förlorar allting, liksom han förlorar sitt hem. Och ja, han blir bara arg och han snaps. Det enda liksom han kan göra, känner för att han vill göra det med sin fritid, det är liksom han börjar liksom typ följa efter massa bankers och sånt där och gör upp lite planer för att
och det här är i sista halvtimmen av filmen eller något sånt där som det börjar, så att större delen av filmen är upptakten till när han liksom vill gå rampage.
Mm.
Och jag tycker att det var ganska välgjort faktiskt. Det var uppenbart att det var ganska väl researchat när det gäller detaljer på pensionsspargrejer och sånt där. För som du sa, större delen av filmen är när han pratar med folk och försöker reda upp saker. Han pratar med sin ekonomiska rådgivare och pratar med en advokat som spelas av Eric Roberts.
Yep. För det är ju en av de magiska grejerna med bollfilm är ju det att han lyckas bara rycka fram massa skådespelare som man känner igen från ingenstans.
Mm.
Så Eric Roberts till exempel spelar en advokat. Och han är helt kul att se på som vanligt.
Ja, shit vad sliskig han är.
Och han försöker reda ut saker med folk. Och de undviker honom för att han är besvärlig. Han ringer dem hela tiden och sen kommer han till deras kontor och de bara undviker honom. Och han blir mer och mer frustrerad. Och han säger hela tiden till frun liksom, don't worry about it, när allting håller på gårdsskogen. Ja. Och även hon liksom sköter sin roll bra. Alltså hon blir mer och mer upprörd över liksom hur besvärligt det är för honom, allting.
Ja, jag tycker deras relation var ganska trevlig i filmen.
Mm.
Hon var väldigt, ska man säga, rar.
Mm.
Hon var väldigt sympatisk.
Ja, väldigt naturligt, precis som alla skådespelare i den här filmen. De känns väldigt naturliga, allting.
Edward Furlong spelar hans bästa kompis, som också är en kollega.
Mm.
Och deras relation spelas också ganska bra.
Mm.
För, alltså, de är så bra kompisar så att Edward Furlong lånar ut $10,000 till han, för att liksom ha råd med advokatkostnader och så vidare.
Yep.
Och sen när saker går käpprätt åt helvete, liksom i, när det är nära slutet, då slutar han svara i telefon. Dominic slutar svara i telefon. Och det är flera gånger då man ser Edward Furlong liksom försöka ringa upp, och han bryr sig uppenbarligen för sin vän.
Nej, så det, det är väldigt mycket den här filmen gjorde rätt. Speciellt typ första halvan av filmen. För att senare i filmen är det inte så mycket möten längre. Då är det ganska många montage hela tiden. Men första halvan av filmen så liksom, ett problem med Attack on Darfur var den jättejobbiga musiken.
Ja.
Och i den här filmen så, som med Uwe Boll-filmen, det är alltid exakt samma personer som gör allting.
Ja.
Så musiken användes ganska sparsamt i första halvan. Och liksom, filmen såg rätt bra ut. Mellan alla scener så var det många shots på New York som var rätt snygga. Så att den kändes inte hopplöst B.
Så att det, produktionsmässigt så lyckas den liksom hålla en nivå så att det inte känns B. Så, jag menar, Blood Rain 3 ser otroligt B ut.
Yep.
Den galna professorn från Blood Rain 3 är med i hörn i den här filmen också.
Ja.
Det är så skönt med Team Boll verkligen, hur han har med samma folk i sina filmer.
Ja, och snubben som spelar kungen i Dungeon Siege 2 spelar en roll här. Ja. Och det är en sån här skål som man inte känner igen från andra ställen än andra Boll-filmer. Och han har ett sånt face, och man minns honom för att han var så hemsk i den filmen.
Ja.
Och sen nu när han är här och inte har ett manus skriven av en tysk, utan han får hitta på själv, då funkar han helt plötsligt.
Ja. Så hans karaktär var också solid.
Ja, för han skulle spela en sleazy asshole, och han ser naturligt ut som en sleazy asshole, så han var rätt castad.
När det gäller, man kan väl kalla liksom finanssystemet för antagonisten i den här filmen, och liksom människorna i den. Jag är glad över att de olika människorna i det systemet inte är parodiondingar i den här, utan de är faktiskt människor.
Ja.
Till och med i liksom filmens klimax, när det är all out shootout liksom, i kontor, där folk dör höger och vänster, så trots att offren där inte är karaktärer, de är bara bakgrundsfigurer, så känns det ändå som att de offas, och de får en sekund av mänsklighet i sig.
Ja.
Till exempel så är det någon kille som, du vet, försöker hålla för med händerna mot kulor liksom, och det är en väldigt mänsklig reaktion.
Ja.
Och sen, de är inte parodiondingar, utan de är människor ändå. Och samtidigt som de är människor, så är det väldigt skönt att se dem dö.
Yep.
Det gör det så much sweeter.
Ja, verkligen. Det är lite lustigt att en film som handlar om en massaker om Wall Street egentligen inte överdrev eller gjorde dem till demoner.
Nej.
Utan de känns som hyfsat trovärdiga karaktärer.
Ja, ja. Även liksom statister som bara är med en sekund. Och det är detaljer som hur de dör, liksom kroppsspråket, så det gör skillnaden då.
Yep.
När det gäller ondska i världen så är det väldigt viktigt att det inte demoniseras och så vidare.
Yep.
Och jag är glad att Boll inte tog riktningen att det skulle vara, du vet, den fall bankers, bla 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 bla. Nej, utan han lyckas bygga upp liksom hur det human failings liksom som leder fram till.
Ja, nej, för det är väldigt många av de som han pratar med som är banker och sånt där. De gör ganska tydligt att jag doing my job working in the system, så det är designat.
Ja. Och sen den där klassiska ursäkten. Det är alltid en risk när man investerar pengar. Det är aldrig någon garanti. det är ditt fel att du inte researchade.
Ja, och när han snackar med sina kompisar i ett café tidigare i filmen, så och så passar för det, såg ju en dokumentär på Frontline, så pbs.org/frontline, som handlar ju om pensionssystemet, hur det fungerar där i USA. Och det är en clusterfuck för mannen på gatan.
Mm.
Det är så komplicerat att det är inte en chans riktigt att man kan göra vettiga, säkra beslut egentligen.
Mm.
Det är så svårt att få rätt info som investerare. Och det snackar de om där, för det är hans kompisar som de käkar med, det är Edward Furlong, Keith David, Michael Perret som spelar huvudpersonen i Streets of Fire, klassiken.
Viktig pusselbit.
Ja, han är en bollfavoritskådis, för han har varit med i, vad är det, typ sjunde bollfilmen eller de är helt sköna, de snackar om liksom hur de har blivit screwed over och också förlorat liksom deras pensionsinvesteringar, 401k och så vidare. För igen, det är igen, investeras i fonder, fonderna investerar på marknaden och de köper AAA-ratade saker och blir screwed over när allting går skogen.
Den där scenen när de håller på och pratar om sina pensioner och så vidare, det var ett bra exempel på, tycker jag, exposition-dialog som inte kändes som exposition-dialog.
Ja.
Och det kändes allmänt trovärdigt. Och som jag kommenterade tidigare, det är ändå väl researchat här. Det här känns mycket mer genuint än, säg, Wall Street 2. som känns mycket mer artificial i liksom sin upplägg. Sitt upplägg.
Ja. Nej, här med den här bollmetoden av göra manus.
New school ball.
Ja, new school ball filmmaking. Så läggs det ju ganska mycket på att skådisarna själva ska kunna leverera bra och säkert göra research. Det känns som alla brytt sig här. De vet vad de pratar om och de vet hur man gör exposition utan att det blir skit.
Jag undrar hur många omtagningar de har gjort på de här scenerna.
Ja.
Och hur många liksom varianter det finns.
Mm.
Hur som helst så valde de rätt variant, känns det som.
Yep. Nej, så det här är ju en sån här film, en av de här bollfilmerna som är på många sätt imponerande som film, bara allmänt, för att verkligen, det är inte en screenwriter som har skrivit exposition här och botchat det, för det känns ju, det är så vanligt när det är exposition att man känner direkt att okej, nu är det exposition-läge, en sån scen. Mm. Och man tas lite ur det blir lite artificiellt. Här är det naturligt.
Ja, de sitter bara och pratar om sina vardagliga problem.
Ja.
Och det här är liksom expedition.
Alltså. Nu är det boll.
Ja, med huvud boll.
Nu tror att du vet vem boll är och hans filmer. Det är ingenting.
Jag önskar att han var på Twitter alltså.
Japp.
Shit, vi har inte pratat särskilt länge om den här filmen. Finns det någonting mer att säga?
Alltså, det är några få detaljer som är lite lustiga med filmen.
Mm.
Till exempel när han ska betala $10,000 till
Eric Roberts.
Eric Roberts, så kommer han med ett kuvert med sedlar och Eric Roberts tar dem där och bara lägger in en låda.
Ja, vad är det med det där?
Det är som en gangsterdeal eller något.
Ja, inget kvitto eller någonting.
Ja, och sen senare i filmen när Dominic övar med sina vapen, så gör han det bredvid tunnelbanan.
Ja, och man ser flera gånger att tunnelbanatågen åker förbi.
Ja. Och vapen är ganska högljudda. Vi var på en shooting range 2 gånger. Och man skulle märka i tåget om det var någon som stod där med en M16 och sköt en massa.
Ja, först, åh, det låter som någon skjuter. Och så tittar man ut genom fönstret. Åh, kolla, där är han. Ja, jag tar en bild och postar på Facebook. Det borde ha hänt varenda gång ett tåg passerade där ju. Mm. Och det gjorde det. Tåg passerade hela tiden.
Och sen... men det är egentligen de detaljerna som är liksom... Men sen senare när han börjar skjuta folk, för innan han gör en all out assault i ett en kontorsbyggnad, så snipar han folk när de kommer hem. Mm. Så att han står typ utanför staketet och skjuter dem på långt avstånd. Och avståndet han skjuter på, det känns väldigt ovanligt för film.
Ja, just det. Det där med hur skottstriderna är, eller skottskjutandet är.
Ja.
Alltså i film i vanliga fall så är shootouts ganska up close and personal för att det ska vara mer dramatiskt och så vidare.
Ja.
Alltså gevär har ju väldigt lång räckvidd.
Mm.
Men den räckvidden är aldrig i spel i film liksom, för att det blir tråkigt då.
Ja.
Men i den här filmen så tar den en mer realistisk approach till det.
Mm. Nej, så han står en bra bit bort, skjuter på ett avstånd som vapnen skulle träffa helt prickrätt i verkligheten. Och han skjuter egentligen oftast bara en gång och sen går han därifrån. Mm. För att det vapen är farliga. Det är allt man behöver. Nej, så det är ovanlig filmisk realism.
Mm.
Det här är en av de mest realistiska filmerna.
Med en boll.
Ja.
Från mannen som gjorde House of the Dead.
Alone in the Dark.
Oh.
En av de sämsta skräckfilmerna någonsin. Nej, det är ovanligt. Oväntat legit.
Mm.
Nej, verkligen. Namnet på den. Det är så trashy.
Ja, alltså... Precis som Darfur, han hade ju alternativ titel Attack on Darfur.
Ja.
Och sen nu, Assault on Wall Street.
Ja. Och posten till den ser ut som en trashy actionfilm.
Ja. Han har inte rätt marknads, alltså PR-team riktigt.
Nej, man får inte det man väntar sig.
Nej.
Bailout Age of Greed, en lite mer tillbakaskalad, lugnare titel, och den känns mer korrekt för det man får jämfört med Assault on Wall Street.
Ja, så det är trashigt.
Japp.
Jag önskar jag kunde finna fler punkter att klaga på.
Ja, det känns som allt som finns att klaga om, det är små saker typ.
Ja, bara små detaljer som är oviktiga egentligen.
Ja.
Jag antar att musiken är lite väl in your face i liksom sista halvtimmen av filmen, eftersom det är väldigt många montagescener.
Ja.
Ja, så då är det väl lite sådär, men det är inte något som skadar filmen väldigt mycket.
Nej, för det, musiken är inte alls lika B som den har varit i andra bollfilmer, utan här känns den varierad. Syntsamplingarna är inte det billigaste möjliga, som typ i Dungeons Age 2.
Ja, verkligen. Baby's First Casio Synth.
Den filmen, det är en av de mest B-filmerna som någonsin har gjorts.
Ja. Och som svensk man är det ju ens plikt att se den, eftersom Dolphan är med.
Japp. Alltså, klassskillnaden. Mm. Om man tar Dungeons Age 2 och jämför med Assault on Wall Street.
Mm.
Den var ju hopplös, Dungeons Age 2.
Yep.
Du kommer ihåg alla scener med Dolph står typ i ett rum och håller på att titta på någonting. Och så är det narration av Dolph.
Ja, just det. Det är så nedra B, ja.
Och så har vi den här. Och liksom helt annat.
Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad hans nästa film blir för någonting.
Ja.
Vi behöver ju fortfarande se Blue Barella också.
Ja.
En av de där jobbiga försöken av Boll att göra komedi.
Ja, det är därför vi inte har sett den. För att vi såg Postal, Vem vet hur hans komedier är?
Mm.
Och nu ska han göra en komedi under andra världskriget.
Ja.
Och det kommer vara liksom... edgy humor.
Mm.
För till exempel, han är med i den filmen. Han spelar,
men lägg av.
Ja, han spelar Hitler.
Okej, okej, men då är det okej. Okay.
Ja.
Uwe Boll som Hitler. Ja, alltså det är svårt att försona den bilden liksom, Blue Barella och Uwe Bollas Hitler med det här.
Ja.
Som har en film med integriteten här.
Ja! Det är ju därför så många skiter på honom, för att de bara sett en av hans filmer och tror att bara, oh, men okej, House of the Dead, det är ju allting. Filmen där de klipper in shots från spelet i en actionscen.
Ja.
En benchmark i hur man kan göra någonting dåligt.
Japp. Yep. Okej. Nu har vi klämt ur några extra minuter ifrån det här.
Ja.
Nu får det nog gått slut.
Det ska ju komma en Halo-tv-serie.
Ja, just det.
Ja. Bäst för dem att de klipper in klipp från spelet i actionscenerna.
Wow. Ja. Alltså det där med Halo-tv-serien.
Ja.
Det känns så typiskt med Spielberg att han sätter sitt namn på vad som helst.
Mm.
Var det Flash Forward han var executive producer för också, eller?
Jag kommer inte ihåg om det var Flash Forward, men det var ju någon av de där serierna.
Ja. Så bara helt värdelös.
Mm.
Ja. Som verkligen indikerar att Spielberg, han bryr sig inte. Han skiter fullständigt när han är producent eller executive producer och sånt där.
Ja, och för ett projekt som Halo... Han är ju rätt i att skita i det.
Oh.
Vad är det för integritet egentligen? Halo-böcker. Halo-spelhandlingen. Om det är någon som påstår att Halo-spelhandlingen är bra, då är det fel på dem.
Jag har en kollega som gillar
det. Då vet du det. Han kanske är schysst, men det är någonstans in the darkest recesses of his mind, så han trasig.
Han vet inte bättre. Okej.
Yep.
Let's shut this down.
Yep.
Hej då.
Hej.
på vägen hit.
Ja.
På vägen hit så på lördagar så är det ett spelprogram på P3.
Ja.
Som är mellan 2 och 4 eller något sånt där.
Mm.
Och det bara kokar i mig varenda gång jag hör det programmet. För nu, senaste veckorna så har det blivit så att jag har varit på tur vid den tiden liksom.
Ja.
För jag lyssnar ju bara på radio i bilen liksom.
Yep.
Ja. Och problemet med det programmet är att de är så nedra okunniga. Alltså exempel, jag tror det var förra veckan eller något sånt där.
Mm.
Då pratade de om så här glitchar i spel och så vidare.
Ja.
Ja, och så pratade de om Super Mario. Liksom att, åh, har ni hört att det var någon som hackade spelet så att man kan hoppa över flaggstången? Det, ja, och så var det någon som sa, ja, jag är säker på att det inte går att göra det. Och det är verkligen, man sitter där och kokar liksom. Hallå, hur kan ni ha ett spelprogram? Och inte veta att det finns vissa banor som man kan hoppa över flaggstången. Det där känns som basic knowledge som alla som liksom ska prata om spel som det professionellt liksom måste veta. Hallå!
Annars borde de ju inte ens prata om det i så fall. Och de bara pratar om något som de hörde någon gång om ett spel de körde för 15 år sedan.
De är proficient på att prata och de är ganska bra personligheter. Men de är så nedra okunniga om spel så man bara sitter där. Det är väldigt frustrerande att lyssna på det programmet. Så jag rekommenderar det.
Än en sak att bli arg på om spel på internet.
Ja. Jag är säker på att de lägger upp avsnitt i poddversion.
Ja.
Peter gör ju det med massa program.
Yep.